Jag har som överskrift att ställa sig i gapet. Hesekiel 22 från vers 23. Först då. Herrens ord kom till mig. Han sa: du människobarn, säg till dem, du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. Och regn i det profetiska ordet, höstregn och vårregn, det står ju förknippat med skörd, skördetid. Så det är ju dels rening och dels en beskrivning då andligt sett för väckelsetid, förnyelsetid. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande lejon. Alltså ledarna talade stora men tomma ord. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. De gör många till änkor i landet. De här profeterna var falska och giriga, tjänade på sig på det de höll på med. Och ledde människor bort från gemenskapen med Jesus istället för att själva vända om och leda människor till Jesus. Deras lärare, förstår vi, var människocentrerade. Och att bli änka, ja, andligt sett så tror jag det betyder att man förlorar den nära relationen med Jesus. Man leds, luras bort ifrån Jesus istället. Och jag glömmer aldrig vad en av mina väninnor sa för en del år sedan, som hade varit i sammanhang, jag kan säga att det var i olika trosrörelsesammanhang i många år, och kom ut därifrån tack vare faktiskt en olycka där Gud talade till henne och drog henne och tog henne åt sidan och talade till henne, öppnade hennes ögon för väldigt mycket. Och det hon sa till mig: Elvor, jag känner att jag har fått tillbaka min nära relation och mitt barnaskap med Jesus. Min nära relation med Jesus. Hon såg tillbaka, så såg hon hur hon hade letts bort ifrån den där nära relationen med Jesus. Det var hennes vittnesbörd. Jag tror att det är många. Att bli änka här, alltså att man förlorar relationen, den Guds relationen som man har. Prästerna kränker min lag, fortsatte Hesekiel här, och vanhelgar mina heliga ting. Det skiljer inte mellan heligt och oheligt, och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. Det blundar för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Så sa Herren genom profeten Hesekiel. Och heligt, det är någonting som är avskilt, det är det som är i Guds hand. Rent är ju framförallt här Guds ord, och att vi formas enligt Guds ord. Det som är oheligt kan också översättas profant, och det brukar ju betyda allmän gods, kan man säga. Eller att man då är öppen för allting. Man tar lite här och man tar lite där, och så blandar man som man själv tycker. Det är oheligt. Och orent blir ju också då därefter ett handlingssätt, ett levnadsstil som strider emot Guds ord. Rent och orent, det syftar ju tillbaka till lagen, till Mose lag här i det gamla förbundet. Det fanns ju oren mat och det fanns ren mat. Laglig mat, förbjuden mat. Men det finns andlig innebörd i allt det där. Vad som är sunt, vad som är uppbyggligt, vad som är från Gud. Eller det som är destruktivt och nedbrytande. Det handlar ju alltså om vad man äter, vad tar man in, vad tar vi in, vad inspireras vi av. Det är det som det handlar om andligt sett. Och sabbaten, ja, sabbaten, det sa ju Gud till folket, till Israels folk, att den handlar om att Gud är den som helgar. Vi blir inte goda av våra gärningar, våra egna gärningar, utan det är Gud som helgar oss. Det är han som formar oss, det är han som renar och förändrar och förvandlar oss och våra liv. Och ger oss en vilja så att vi vill följa Herren och leva för honom. Och Jesus, han uppfyllde ju sabbaten, sabbatens innebörd, när han var här på jorden, genom att göra Guds gärningar och leva ett rätt och fullkomligt liv som han gjorde. Och här talar ju Hesekiel om att det var sånt som vanhelga. Herren sa prästerna, kränk min lag och vanhelga mina heliga ting. Och det är mycket som kan vanhelga Gud. Han blir vanhelgad om vi tar lätt på Guds ord och på Guds helighet. Och Gud blir vanhelgad om vi sätter mänskliga traditioner över Guds ord, som är kännetecken för en del religioner och sammanhang, rörelser, även som bekänner sig som kristna. Gud blir vanhelgad med yttre gärningar, om det så är sakrament, som man kallar det, ersätter det inre livet. Det är det inre livet som är det viktiga. Som Gud, det är våra hjärtan som Gud måste få. Ordet för att helgas, hagiazo, hur den uttalas på grekiska, det kan definieras att sättas in i sitt rätta sammanhang, sitt rätta syfte, och formas av Guds ande. Komma in i sitt rätta syfte och formas av Guds ande, det är att helgas. Det är en definition man kan sätta på ordet. Avskild för Herren. Vers 27 i Ezekiel där. Första när mitt folk är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör människor för att skaffa sig orättfärdig vinning. Jesus talar ju också om vargar i fårakläder. Som själva förser sig för att bli rika, leva i lyx, kända. Sen kan man leva hur som helst. När det gäller moral och annat. Det är inte ovanligt. Och detta gör man istället för att själva vända om och leda människor till Jesus och in på Guds väg. Vers 28. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger, så säger Herren, Herren, fast Herren inte har talat. Och vi varnar ju ofta för de apostlar som finns idag, som kallar sig apostlar, men som vill ha herravälde, dominion över Guds folk. Och sen kallar man på profeterna. Det här har vi sett med egna ögon mer än en gång, det har säkert ni också, många av er. Man kallar på profeterna, som då smickrar och säger det apostlarna vill höra. Det är att måla vit färg på apostlarnas lögnlärer, för att det ska se ut som att det är Gud som har talat. Det är Guds verk, det är vad det handlar om. Och ni får ursäkta om det är tjatigt, men detta är ett sånt praktexempel i vår tid på falska profeter och apostlar. Så jag vill bara påminna om det som hände i Lakeland i Florida för en del år sedan. När Todd Bentley, predikanten som var där, det man kallar väckelse. Samtidigt levde han i missbruk, i otrohetsaffär, långvarigt sådant. Det han berättade om var typiska okulta upplevelser. Han hade tatueringar med alla möjliga underliga saker, hinduiska avgudar och så vidare. Och detta gjorde han efter att han blev frälst. Han ljög om många under och tecken, påstod han hade uppväckt människor från de döda. Vilket allt var lögn. Allt var påhittat. Under tiden, och han förresten också använde våld mot människor ibland. Han bad för människorna, han hade sparkat en äldre kvinna i huvudet och sådana saker. Och påstod att den helige ande hade uppmanat honom till detta. Det var så fullständigt sjukt detta. Men samtidigt som detta pågår, detta liv som han levde alltså. Så står, kan man ju se videon på YouTube fortfarande när man vill, nyapostoliska reformationens apostlar och välsignar den här mannen då, Todd Bentley. Och detta var Bill Johnson, Peter Wagner, Sheehan, John Arnott, Rick Joyner, Paul Kane med flera. Som står och välsignar den här Todd Bentley. Och profeterar framgång, alltså omåttlig smörjelse och framgång över honom. Och detta är så skrämmande. Det är för att dessa män och även kvinnor i de här sammanhangen har så stor påverkan idag på många kristna. Det är ofattbart tycker jag. Men har man väl kompromissat, då förblindas man. Och det kan gå väldigt fort. Nyapostoliska reformationen, mängder av människor, mängder av så kallade apostlar och profeter i den rörelsen. Det är likadant med den sökarvänliga rörelsen med många megakyrkor, jättestora sammanhang. Detta är enorma nätverk över hela världen som fångar och drar människor till den romersk-katolska kyrkan genom ekumenik. För det är syftet. Till påven. Som i den nya världsordningen redan är förslagen på att bli ledare för religion. Andra Johannes brev, kapitel 1 och från vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Det är ganska allvarligt när man resonerar som man gör i många kristna sammanhang. Alla måste få plats, alla ska rymmas. Men det är inte bibliskt. Det måste vi ha klart för oss. Och det kanske är bibelord som behöver påminnas om i den här tiden. Guds ord säger nämligen tvärtom. Märk ut dem, står det. Skilj er från dem. Ta avstånd ifrån dem. Och jag fortsätter i Hesekiel, vers 29, kapitel 22. Folket i landet begår våldsgärningar och skäl. Den nödställde och fattige förtrycker det och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Här i Israel på den här tiden påverkades alltså hela samhället av det avfall som pågick. För när världens ande tas in och man liksom tystar Guds ande och Guds ande drar sig undan då. Och när världens ande tas in då talas det ofta mycket om kärlek. Men tyvärr är det alltid så att klimatet både kallnar och hårdnar istället. För den värme och kärlek vi får, det är Guds kärlek. Genom Guds ande. Och det är det vi ska ödmjuka oss inför och söka. Och vara måna om att vi har ibland oss. Men folket här lyssnar väldigt mycket hellre på dessa falska profeter som profeterar framgång och succé. Istället för Guds profeter som kommer budskap om synd och omvändelse. Och så säger Herren, jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet. Ordet är perets på hebreiska. Inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. För man höll på att förlora sitt beskydd på grund av synden. Men jag fann ingen, sa Herren. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Och vad är det som framförallt väcker Guds vrede i detta? För det är inte bara att man vanhelgar Guds helighet och det som är heligt. Det är också att det drabbar den som är mest utsatt, den som är mest svag bland människor. Detta väcker också Guds vrede. För det är syndens konsekvens. Kompromisserna hade alltså gått så långt så det fanns ingen bland dem, står det, som ville höra sanningen. Det fanns Hesekiel. Vi vet att Jeremia och Barok fanns där. Men de blev ju förföljda istället när de stod för sanningen och talade Guds ord. Så kom det babyloniska världsväldet och intog landet och raserade Jerusalems murar. Templet tog skatterna, förde folket till Babylon. Eller Babylonien, det är samma, det är bara olika språk. Att stå i gapet, ja, det är först och främst att vara förebedjare. Det är också att vara ett sant vittne för Herren. Men det är först och främst är det förebedjartjänsten, bedjare. För Gud vill inte fördärva, det vet vi. Han vill gott, han vill väcka, han vill hjälpa, han vill rädda. Det är enbart när människan vänder honom ryggen som det här händer. Det står i psalm 106 och vers 23 att Gud sa då att han skulle förgöra dem, men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede så att den inte förgjorde dem. Alltså Gud hade ju kallat Mose till att vara förbedjare. Här är nämligen samma ord, Peretz, att ställa sig i sprickan eller i klyftan eller i gapet. Att ställa sig där som en medlare, det är vad förbedjaren, bedjaren gör. Man ställer sig inför Herren. Ja, vem kan ge hopp, vem kan ge tröst när synden hinner ikapp oss? Kan alkoholen eller drogen trösta den som är bunden och fast i missbruket? Nej, knappast. Den ger ångest, sjukdomar, depressioner, fattigdom, kanske hemlöshet, ensamhet. Och så är det med all slags synd. När vi är bundna, när vi är fast i någonting som har makt över oss, då är det bara en plåga. Då finns det bara Gud, det är bara Jesus som kan ge hopp. Det är bara han som kan ge frälsning och befrielse. Hopp för framtiden och ett nytt liv. Och detta var, i den här situationen som alltid är, att då trädde Guds profeter fram med tröst, med hopp, med löften från Gud. Och det gjorde profeten Hesekiel, det gjorde Jeremia vid den här tiden. Man lovar, man talar om fångenskap, och vi vet att Jeremia profeterade att folket skulle vara i fångenskap, i exil, i 70 år. Men sen skulle de få komma tillbaka. De skulle få vända tillbaka till landet, samlas där igen, bygga upp Herrens tempel, bygga upp Jerusalem. Och Hesekiel såg långt, långt fram en helt ny tid när Messias är kung i ett nytt Jerusalem. Det kan vi läsa om i Hesekiel bok. Så fortsätter historien här. De förs till Babylon. Och när 70 år närmar sig, vad händer? Jo, ett nytt världsrike uppstår. Jag tycker det är så fantastiskt att läsa det här. Och inte minst i Gamla testamentet, skeendet och hur Gud verkar i de här, bland de här världsrikena. Och Gud vakar över sina barn. Han vakar över människor. Han ser människor som söker honom. Han ser allt. Och så verkar han så att hans ord och löften går uppfyllelse. Alltid. Nu uppstår ju det medo-persiska riket. Det medo-persiska riket med kung Kores. Som intar och erövrar det babyloniska riket. Och detta hade ju profeten Jesaja i Bibeln profeterat. Jag vet inte exakt, för en del säger, teologer säger 150 år tidigare, en del 200 år tidigare. Det var i alla fall många, många år tidigare som han profeterade ju om kung Kores. Som vi läser i Jesaja 45 bland annat. Och denne Kores säger att han har blivit befalld av himlens Gud att bygga ett hus åt honom i Jerusalem. Visst är det stort? Och så säger han att det ska ske med Guds folk. Det måste vara Guds folk som gör det. Vilket betyder att judarna måste återvända till sitt land. Och han skickar dem, han uppmanar dem att återvända. Och alla de som nu var gripna av detta trodde på Guds löften och ville följa Herren. De börjar vända tillbaka till landet. Så börjar alltså återvändandet. Nästan 70 år har gått. Och vägen ut ur fångenskapen har börjat. Och då kommer vi till Esra bok. Och där kan vi ju läsa hur man kom tillbaka. Och exakt 70 år som Jeremia hade profeterat. Exakt 70 år senare står templet färdigt i Jerusalem. Det såg Gud till. Först byggde man upp brännoffersaltaret. Och det är en bild på korsets budskap i centrum. Det är grunden för allting. Och det är ju det som gör att vi har tron. Få tron på Jesus. Och sen byggde man upp templet som en boplats för den helige ande, som det står ju. Som vi är tempel för den helige ande idag, som levande stenar i Guds andliga tempel. Och här kommer profeterna Haggai och Sakaria in, deras böcker. De var ju med här i det här bygget. Profetera, tala Guds ord, tala tro, tala uppbyggelse så att folket byggde. Det var en period där när man tappade modet och det hände inget på, jag tror det var 15 år. Men sen kommer Gud igen och griper människors hjärtan, så fortsatte man bygget och satte igång igen. Och nu kommer vi till Nehemja. För han var en av de som verkligen ställde sig i gapet, i ruinerna på muren som det var, och fick uppleva förnyelse och upprättelse. Nehemja 1 och vers 1. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg. Alltså han var ju bland de bortförda i Babylon här. Att Hanani, en av mina bröder och några andra män, kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som hade räddats och som var kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Så beskriver Nehemja. Och Nehemja, det namnet betyder Herrens tröst eller Javés tröst. Det beskriver Nehemjas kallelse. Den kallelse han hade över sitt liv. Och ordet Naham finns i hans namn som betyder att suckat, andas tungt eller medlidande. Och vi kan också förstå att det pekar på också den helige ande, tröstaren, hjälparen. När Nehemja får de här nyheterna från Jerusalem så greps han av nöd och är alldeles förkrossad. Han ställde sig genast i gapet. Genast går han in i bön. Och det är som vi läser, som Paulus skriver, att det är mäktiga vapen inför Gud när vi söker hans ansikte i bön. För Gud är en bönhörande Gud, det vet vi. Och det första han gör det hemma, det är bekännelse. Han bekände sina och folkets synder. En kollektiv skuld. Vi ska ha klart för oss att det här att bekänna förfäder, synder och så vidare, det finns inget stöd för i Bibeln. Men jag tror om vi tänker själva här i vårt land, och det som David Wilker som fick komma hit och förmedla och profetera från Herren för en del år sedan om apati bland oss kristna. Jag tror att vi alla kan känna att vi är delaktiga. Jag tror ingen kan klappa sig på bröst och säga att jag har minsann gjort allt jag kunnat. Jag tror att här kan vi verkligen gå in och be Gud om förlåtelse. Och verkligen söka hans ansikte. För oss och för Sverige som land. Precis som den hemma gjorde. Att bekänna det, att säga samma sak som Gud. Och ordet omvändelse på grekiska. Det är sammansatt av två ord, metanoe. Att förstå och tillsammans med. Så det är ju samma där. Att förstå tillsammans med vem? Jo, tillsammans med Gud. Vi omvänder oss till honom och vi säger det Gud säger. Vi håller med Gud om läget. Så gjorde Nehemja någonting mer här. Han påminner i ödmjukhet inför Gud på hans löften. Om Guds löften. Inga proklameranden. Inga befallanden. Men i all ödmjukhet så ber han till Herren så här i vers 8. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag även om ni vore fördrivna till himlens ända, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn ska bo där. Där hade Gud talat många år tidigare. Nu påminner Nehemja om detta. Det Guds löften. För han visste, Nehemja, att allt beror på Guds ledning och Guds utrustning och hans kraft. Om någonting gott ska hända. Och vi kan också konstatera att Nehemja trodde på Gud. Och tro, det kan ju också handla om att gripa tag om Guds löften. Gripa tag om det. Och förtrösta på att Gud har sagt detta. Då måste det vara sant. Och låta Gud leda allt. Vi kan inte vandra i tro om vi ska bestämma. För på Guds väg finns det alltid sånt som är totalt omöjligt för oss. Som bara Gud kan förändra. som bara han är mäktig att lägga till rätta. Det är ju som Salomo, kung Salomo skrev, psalm 127. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Och sen står det ju för att det är totalt onödigt att vi kämpar och sliter, arbetar och sent går till vila för att vinna någonting. För detsamma ger han åt sina barn när de sover. Tänk. Nu visade det sig att Gud hade en plan. Gud hade en plan. Och han ville göra Nehemja delaktig i sin plan. Och Nehemja fått delaktighet i Guds plan här när han är i bön inför Herren. Han får en brinnande längtan att få se Jerusalems murar uppbyggda igen. Och nu väntar Nehemja på att Gud ska öppna vägen. Det här är vad som händer när han är i bön. Han får del av Guds plan. Och sin egen del och uppgift i den. Och han sa att han var, eller skrev här att han var munskänk hos kungen, perserkungen där, hovmästare. Och så läser vi i kapitel 2, vers 1. Det hände i månaden Nisan i Artaxerxes 20:e regeringsår, då vin stod framför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Och jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon hjärtesorg. Då blev jag mycket rädd, skriver Nehemja. Det var ju så att man inte fick visa sorg inför kungen. Kungen hade ju makt att göra sig av med vem han ville, när han ville. Och den rädslan eller fruktan här kunde ha hindrat Nehemja att fortsätta och ta chansen. Men Guds ande var med honom. Och då är det viktigt att vi inte backar utan vi lyder och går framåt. Så Nehemja skriver, jag sa till honom, må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut när den stad där mina fäders gravar finns ligger öde och dess portar är nedbrända. Kungen sa till mig, vad är det då du begär? Då bad jag till himlens Gud, står det. Vi förstår att här bad han inom sig. Sände han upp ett nödrop. Åh, hjälp mig Gud, hjälp mig nu. Och svarade sedan kungen. Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen. Sen ber han om ett brev från kungen. Han bad om hjälp, virke för att bygga upp, och han fick allt det han behövde. Allt han behövde. Och så säger han, kungen gav mig detta eftersom min Guds goda hand var över mig. Underbart. Har ni varit med om när Guds goda hand över er? Ja, det vet ju vad det är. Jag upplevde det här för ett tag sedan. En situation i somras, eller ja, på morgonen sedan, där jag var förtvivlad. Jag var väldigt förtvivlad. Jag låg på natten och bad och ropade till Gud. Jag kunde inte sova. Jag sov inte mycket den natten. Men mitt i bönen så ser jag en syn. Och jag ser hur Guds hand sänker sig ner. Och det går inte att förklara. Man vet ju hur det är när jag försökte förklara i Bibeln. Det var som en härlighet, strålande, ljus, underbar, härlig. Man såg den där Guds hand. Och samtidigt upplevde jag en underbar frid och glädje i mitt inre. Starkt. Bara för en kort stund. Men jag visste att Gud har detta i sin hand. Och tiden som följde fick jag bara se hur Gud la till rätta allt. I den här situationen, det var som det aldrig hade hänt. Guds goda hand. Det är underbart. Det är underbart att gå i förberedda gärningar. För det fick Nehemja verkligen göra här. Han fick se hur Gud gick före och lägger till rätta. Det står ju om det i Efesierbrevet 2:10. Förbereda gärningar för att vi ska vandra i dem. Och så är det att vi får vandra in i Guds löften när vi går på hans väg, i hans vilja. Jag tänker ofta på den här versen i salmen, salm 97 tror jag det var. Ljus är utsått åt det rättfärdiga. Jag tänker för det ljus. Jag tänker som löften som ligger och väntar där. Som vi får gå in i. på vägen, på Guds väg. Så kommer Nehemja så småningom till Jerusalem. Och det står att han väntar i 3 dagar. Det där är återkommande i Gamla testamentet som pekar fram mot uppståndelsedagen, den 3:e dagen. Det är ofta det står 3 dagar, 3:e dagen. Uppståndelsedagen, och det syftar på uppståndelsekraften naturligtvis. Guds kraft som mäktigt verkar i den som tror. Som Paulus skriver. Och så på natten går Nehemja runt där och undersöker muren. Han ser precis hur illa det ställt. Det var raserat. Det gick knappt att komma fram på vissa ställen. Och detta påminner också om hur anden utransakar. Ordspråksboken 20:27. Anden i människan är en Herrens lykta, alltså Guds ande. Den utforskar varje rum i hennes inre. Och Nehemja, han försöker inte skylla över eller man så lätt vill sopa under mattan, det är jobbigt, det är besvärligt. När han ser ruinerna, han såg ruinerna. Han såg hur trasigt det var. Han såg hur illa det var ställt. Men han såg också något mer. Han visste vad Gud var mäktig att göra. Han visste att Gud skulle bygga upp det här på nytt. Och muren och portarna, det står ju för kraft och beskydd. Ibland står det för sinne och tankar. Vi läser i Ordspråksboken 25 och 28. Som en nedbruten stad utan murar är den man eller människa som inte kan styra sitt sinne. Och i Romarbrevet 12 och 2 läser vi om att förvandlas genom sinnets förnyelse. Alltså låta Guds tankar och Guds ord få påverka och forma oss. Jesaja 26 och vers 3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Och så är det ju att genom erfarenheter i livet så stärks vår tillit till Gud, vår förtröstan på honom. Så att vi kan stå, vi får kraft och styrka att stå emot fiendens alla listiga angrepp. Hans hån, hans förakt. Vi får kraft att stå emot. Det är av erfarenhet. Det är mognad. För fienden, åklagaren, är expert på att peka det som är trasigt och det som är nedbrutet eller svagt. Han är expert på det. När Jerikos murar rasade var det en helt annan sak. Det var otrons, kan man säga, otrons och gudfientlighetens murar. Det är tankebyggnad som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Som raseras där. Det ska raseras. Det behöver jämnas med marken. Men detta är trons och förtröstans murar. Nehemjas lydnad till Herren gjorde skillnad här för alla i Jerusalem och för hela folket. Och det är ofta så här som vi vet att Gud verkar, vi kanske inte ser. Ingen visste att Nehemja gick där på natten. Ingen visste Guds plan. Gud verkar i det fördolda, även när vi inte ser. Men Gud har alltid hjälp, alltid en plan för oss. Nehemja 2:17. Då säger Nehemja till folket, ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger röda och portarna är nedbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte längre behöver utstå förakt. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattar mod för det goda verket. Och här ser vi hur Gud redan har förberett deras hjärtan. Så alla reser sig. Ja, låt oss bygga. Låt oss gå in i Guds verk och ge vår tid och vår kraft. Så man börjar genast bygga. Men lika snabbt som de reste sig för att bygga och gå till verket och lyda Gud, lika snabbt reser sig fienden upp med hån och hot och förakt. Och vi kan läsa senare hur han smädar och hur han smickrar Nehemja för att försöka locka honom in i andra uppgifter och locka honom bort ifrån det Gud hade ställt honom i. De utsätts för falska anklagelser och falska profetier och förtal och allt det som mörkrets makter kommer emot den som går Guds väg, Guds viljas väg. Men så säger Nehemja i kapitel 2, vers 19. Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, hånade och föraktade om oss. Det här var ju fienderna som stod i frontlinjen. Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? Då svarar jag dem: himmelens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare ska bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit. Var inte Nehemja lite kritisk och dömande här? Var inte detta kärlekslöst? Och behandla dessa, de hade kanske velat vara med och hjälpa till. Nej, det var han inte. Nehemja var mån om att skilja det som var oheligt från det heliga. Och han var mån om att skilja Guds folk ifrån, bort från falska profeter. Och så bygger man på muren. Och jag vill bara snabbt, det går ju att säga väldigt mycket om den här muren och vad de olika portarna kan stå för. Först och främst byggde man nära där man bodde med muren. Och så är det med Gud att han använder oss i vardagen precis där vi är. Han kan leda oss, han kan flytta på oss, han kan visa att vi ska dit eller dit. Men det allra vanligaste är att han använder oss precis där vi är. Precis i vardagen där vi befinner oss. Det är inga tillfälligheter att han ställer vissa människor i vår väg. Även de som är jobbiga för oss kan vara Guds plan att vi ska be för. Kanske får se stora under hos människor. Fårporten börjar man med. Det var här man bar in offerlammen. Det var här Guds offerlamm red in. Och det talar om korsets budskap. Det första, det största. Det som är grunden för allt. Det som är det viktigaste. Det är där vi får drivkraften där, för att Gud har älskat oss först. Och det är hans kärlek som är drivkraften i våra liv. Ska vara det. Och sen byggde man vidare till fiskporten. Den hette så för det fanns en fiskmarknad här nära. Och det talade ju Jesus om att göra oss till människofiskare. Det gäller oss lika väl som hans lärjungar på den tiden. Att vi ger vidare det vi har fått. Så byggde man vidare till gamla porten. Och här kan man ju ta orden från Jeremia. Fråga efter de urgamla stigarna. Att hålla sig till sanningen, till Guds ord, sanning, och älska sanningen och stå för den. Så fortsatte man till dalporten som kom sen. Dal, det står ju ofta för prövningar. Det kan stå för ödmjukhet. David skrev ju: om jag vandrar i dödsskuggans dal, frukta inte tomt. För din käpp och din stav trösta mig. Guds ord, Guds ande är med. Och trösta det, för att Jesus har redan gått före. Han förstår. Han vet. Han går med oss. I varje dal som vi måste gå. Så vidare kom man till dyngporten som skulle byggas upp. Dyngport, det hörs ju där. Bar man ut sopor och skräp till Gehenna. Talar om synd. Skräp. Vi ska inte tiga om synd. Vi ska tala om synd. Annars finns det heller ingen befrielse. Vi ska bekänna synd. Och Jesus är den som renar och befriar från synd. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Skrev Johannes i sitt första brev. Om vi säger att vi inte har syndat, alltså att vi säger att vi inte är syndare, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Och i tredje kapitlet skriver han: den som är född av Gud gör inte synd, till Guds säd förblir i honom, alltså Guds levande ord. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Och det vill säga att leva i pågående medveten synd, det kan man inte om man vill leva för Gud. Vidare kom man till källporten. Och det påminner oss säkert om vad Jesus sa om den helige ande: strömmar av levande vatten ur vårt innersta. Källan som pålar fram. Vattenledningsdammen kom sen, och vattenporten och konungsdammen. Det är samma som Siloamdammen. Det betyder ju utsänd. Kan man en bild på Guds ord. Gud sände sitt ord. Sen kom man till vapenförrådet i vinkeln, står det. Och vapnen, det kan ju vara bönen. Mäktiga vapen, som Paulus skrev. Bön och förbön. Sen arbetar man vidare och byggde upp muren till hästporten. Och häst, det står ju ofta för styrka. Och man hade ju hästar för stridshästar var det ju ofta som man använde hästen till. Och det handlar ju också om att vi får Guds kraft i den andliga kampen. Och vidare så kom man till östra porten som man byggde upp. Östra, där solen går upp. Hoppets port som påminner om det hopp vi har om Jesu återkomst och eviga livet. Och sen kom mönstringsporten, Mifkad, som betyder överlåtelse bland annat. Och så är man tillbaka i fårporten. Där slutar och börjar med fårporten, med korset, Golgata, försoningen. Det kom en tid när folket var väldigt trötta, färdiga att ge upp. Och de kände fienderna på dem hela tiden. Arbetet är tungt. Vi orkar inte fortsätta. Vad var det som hade hänt? Ja, man hade sänkt blicken, förstår man. För då säger Nehemja, tänk på Herren. Tänk på Herren. Och det är som det står i Hebreerbrevet 12:2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vers 3, tänk på honom. Tänk på honom, tänk på Herren, som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Vi får påminnas om det, vad Jesus har utstått. Det vi går igenom, det är ingenting jämfört med han har gått igenom. Men samtidigt så vet vi att han förstår oss. Han vet vad vi går igenom. Och han hjälper oss igenom. Och därför ska vi lyfta blicken och tänka på honom och se upp till honom. Så hade man basunblåsare som man blåste när man ville samla alla. Och det påminner oss om den sista basunens ljud. Den sista basunens ljud ska blåsa och då ska vi samlas till Jesus när han kommer tillbaka. I Sverige så kan vi tycka och se att det är väldigt mycket som rasar. Både andligt och moraliskt och på många områden som ger otrygghet och oro. Men vi har också fått löften från Gud. Precis som man hade här. Precis som Nehemja tog fast i Guds löften och Guds ord. Så får vi göra idag. Och vi är alla kallade att bygga trons och förtröstans murar till Gud. Så att vi står fasta i tron, står fasta i Jesus. Hur den skakar, vad som än händer. Så att vi också kan ge hopp till människor. Och hjälpa människor att finna Jesus. Det är vår kallelse. Och jag tror att det är något som Gud kallar oss till. Förnyat kallelse idag. I Sverige. Och för oss var och en. Vad ska vi nu säga om detta, skrev Paulus? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Amen.